Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Samtalet med Britt-Marie övertygade mig återigen om hur viktigt det är att vi ger våra barn signaler om att det är okej för dem att vara precis som det är. Kanske var det just det signalerna Britt-Marie fick redan under de allra första åren när hennes personlighet formades och som delvis ledde till hennes grundmurade syn på att allt är möjligt. Hon föddes 1967 med ett ryggmärgsbråck och den ansvarige läkaren rekommenderade föräldrarna att snarast döpa flickebarnet. Vilken förälder hade inte tappat fotfästet i en liknande situation som familjen var inne i då? Men istället blev de handlingskraftiga och hittade sätt och lösningar för att kunna hjälpa sin dotter på bästa sätt. De överförde ingen misströstan eller oro på henne. Och detta skapade en tillit inom Britt-Marie som i kombination med en upplevelse av att ständigt ha en osynlig kraft som vägledde henne bidrog till att hon aldrig kände sig övergiven, deprimerad eller rädd. Jag var väldigt nyfiken på om jag kunde se ifall hennes astrologiska karta avslöjade hennes handikapp. Det gjorde den, men hur Britt-Marie skulle komma att leva med sitt handikapp kunde jag inte utröna utifrån planeternas placering. Horoskopet visar oss våra läxor, men vi som individer har alltid ett eget val när det gäller att skapa oss det liv vi vill ha. Britt-Marie har alltid litat på sin intuition. Parallellt med att synkroniciteten väglett henne och hon har gått in i nya projekt med full kraft. Hon har glömt det synliga handikapp hon har och inte identifierat sig som handikappad. Istället har hon gjort det hon velat och skaffat sig det liv hon vill ha. Ett av hennes viktigaste budskap är att vi aldrig ska låta något begränsa oss. Jag är tacksam över att ha mött Britt-Marie och jag måste medge att jag var lite överraskad och omtumlad när hon uttryckte att hon inte upplevde eller hade upplevt att hon hade ett sårat barn inom sig. Ifall jag tvivlade en sekund så blev jag överbevisad under samtalet vi hade innan inspelningen. Då jag fick ett så klart budskap om att hennes kontakt med källan eller andevärlden aldrig hade brutits. Mot alla odds överlevde Britt-Marie och skapade sig det liv hon ville ha. Så välkommen till Samtal med Liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Jag välkommen Britt-Marie till min podd.
Tack Ann-Kristin.
Jag måste ju säga att jag vägleddes verkligen till dig. För det var så att innan vi planerade vår årliga sommarresa till Finland så kom du upp i mina tankar. Och jag känner ju dig genom min syster, eller jag känner inte dig personligen, men jag visste ju att du håller på med en massa kurser inom olika ämnen och jag hoppades verkligen kunna göra ett avsnitt med dig. Och vad händer? Ja, det kan du berätta.
Ja, vad händer? Jag får en förfrågan på Facebook som Facebook har skickat ut. Känner du Ann-Kristin? Och då klickar jag ja och skickar dig en vänförfrågan.
Alltså, vilken synkronicitet att det hände.
Absolut.
Och det hände samtidigt. Alltså, återigen, tänk hur vi vägleds här i livet. Eller hur?
Det är ju för härligt.
Ja, alltså, och det har ju varit så med min podd hela tiden. Jag har ingen lång framförhållning utan jag bara tar emot det som kommer på något sätt. Så att, men Britt-Marie, jag vill också nämna att när vi träffades in real life så att säga så pratade vi på vår gemensamma österbottniska dialekt och, eller en av alla som finns där i det landskapet. Men jag har ju märkt att det inte riktigt funkar för mig att prata mer offentligt på den dialekten. Det blir nog en salig blandning i så fall och ingen utanför Österbotten förstår ju oss. Så nu får du använda din högsvenska och jag min rikssvenska. Och det är vi överens om.
Ja, det är vi överens om.
Och nu sitter jag här i Vänersborg. Och du är Jakobstad, eller Jakobstad. Mm. Vi skulle ju ha spelat in det här avsnittet hemma hos dig för någon vecka sedan. Men jag hade en jobbig hosta och har fortfarande lite hosta som kanske hörs. Men det ska väl fungera bra så här tror jag. Ja, Britt-Marie. När vi träffades så tolkade jag ditt horoskop och vi jobbade lite med det som var i prioritet. Men vi är ju överens om att detta blir för personligt att lämna ut, eller hur?
Mm.
Och, men jag kan väl nämna att du är född i Tvillingarna, där jag har min ascendent. Så här finns det ju en fin förståelse oss emellan som jag uppfattar det.
Absolut.
Och sen har vi faktiskt våra respektive Merkurius i Tvillingarna. Så det är ju ett fint. Vi hoppas att det lyser igenom i det här avsnittet. Och sen har du din livsmålspunkt. MC-punkten i skyttens eldiga tecken. Där även månen finns. Och det innebär ju att du ständigt strävar efter utveckling. Och du skjuter högt och du nöjer dig inte med att stanna vid din läst. Eller hur man nu ska uttrycka det.
Det stämmer bra.
Ja. Ja, nej, men det, du har, och jag var så nyfiken på ditt horoskop måste jag säga. Innan jag fick dina data. Och jag blev väldigt överväldigad måste jag säga. Över hur astrologin, ja den stämmer ju alltid. Ja, det återigen. Jag säger alltid att jag blir så fascinerad, men det blir jag även nu. Jag vill också berätta att Merkurius och Neptunus styr din karta. Så du är här på jorden för att förmedla hur viktig det egna inre arbetet är. Och ja, hur vi kan utvecklas på bästa sätt här på jorden. Det är ju inte bara det handlar om. För Britt-Marie, ja, enligt hörsägen föddes du med ett ryggmärgsbråck. Och din läkare föreslog att du skulle döpas så snabbt som möjligt. Stämmer det?
Ja, det stämmer jättebra. De hade inte så mycket kunskap på den tiden om just ryggmärgsbråck. Mm. För jag är född på 67.
Ja, så det kanske såg lite annorlunda ut då än det skulle ha gjort idag.
Men man vill väl ta det säkra för det osäkra, så att säga.
Ja, men vill du berätta lite om hur livet såg ut åren strax efter din födelse? Hur?
Jag blev ju opererad ganska direkt efter att jag är född. Och spenderade en hel del tid på sjukhuset nere i Helsingfors.
Mm.
Jag har ju också en bror som är 8 år äldre och föräldrarna kunde ju inte förstås hela tiden vara hos mig på sjukhuset, så att ibland var jag där ensam. Och vad jag minns är att jag blev jätteglad när de kom och hämtade mig.
Självklart.
Och det var en stor glädje.
Jag kan ju säga det att det som var väldigt intressant att se när jag tittade på ditt horoskop första gången, det var att du har en en så kallad småplanet som kallas för Chiron eller Chiron eller Chiron. Man nämner den lite olika alldeles på din personlighetsaxel. Och den här småplaneten berättar om var du har dina djupaste sår i livet. Och jag tolkar det som att du kommit in i det här livet med ett djupt fysiskt och känslomässigt sår som naturligtvis sätter sina spår, men som också går att vända till något positivt. Och det kanske är det som är läxan i ditt liv. Nu ska jag inte lägga orden i munnen på dig, men det här var väl det som bekräftade det här med överensstämmelsen inom astrologin när jag hörde om ditt ryggmärgsbråck.
Mm. Jag tyckte att det var jätteintressant när du berättade det här. Jag har ju alltid känt att jag har mitt ryggmärgsbråck av en orsak. Och kanske inte bara en läxa för mig, utan också läxa för de som är i min omgivning.
Mm.
Och jag och min familj har alltid vänt det här till någonting. Alltså vi har inte sitt problem i det, utan vi har hittat lösningar istället.
Mm. Mm. Men hur uppfattar du att dina föräldrar betedde sig eller när under de här första barndomsåren?
De var väldigt företagsamma att ta reda på vad de kan göra för att hjälpa mig.
Mm.
Och, ja, väldigt aktiva och stödjande och avdramatiserande framför allt. Så det här har ju inte varit någon stor grej så här för mig.
Nej, vilken styrka dina föräldrar har och hade.
Ja.
Det är ju fantastiskt för att det är inte alla som är så starka verkligen i ett sånt skede.
Nej, och det var någon som sa att vi väljer våra föräldrar. Och jag har ju verkligen gjort ett bra val i så fall.
Ja, men absolut. Alltså, det håller jag verkligen med dig. Och sen dessutom har du Saturnus som ju kallas för den store läromästaren i första huset. Alltså i det här huset där din personlighet befinner sig, och det visar på att du kommer att ha upplevelser av begränsningar under de första åren när det handlar om dig som person. Mm. Och nu är ju styrkan eller kraften på den här begränsningen naturligtvis individuell, men det gamla och nog så viktiga uttrycket är inte hur man har det utan hur man tar det gäller ju verkligen här. Och det kan vara svårt att ta till sig Saturnus har jag märkt. För en del, ja. Men vi får aldrig glömma att vi har våra läxor här i livet. För annars, varför skulle vi vara här annars? Vi är ju på en själslig resa.
Precis, alltså jag tycker att vi ska se det här livet också som en själslig resa. Inte bara liksom sova och arbeta. utan vi ska också göra det här inre jobbet. Ja,
jag håller fullständigt med dig. Och som jag tolkar ditt horoskop så har du ju kommit till det här livet för att visa att allt är möjligt. Att vi kan göra vad vi vill oberoende av ett fysiskt handikapp eller inte. Ja, vi är ju överens om det här, eller hur?
Absolut. För människan är ju ganska benägen att skaffa sina begränsningar oberoende av hur fysiken ser ut. Genom våra sinnen att vi tycker nej, vi kan inte eller vi vågar inte. Eller
ja,
precis. Varför ska jag?
Ja, vad tror du det beror på egentligen?
Jag tror väl det är väl en rädsla att misslyckas. Eller att rädsla att våga synas, våga ta plats som kanske ligger bakom.
Jo, men det, jag håller med dig om det. Jag tror samma sak. Och vad tycker du att du har för drag själv som gör att du har klarat dig så bra?
Ja, jag är väldigt envis och vad man säger på finlandssvenska, amper, betyder att jag har temperament och jag har en stor tillit också till att livet bär.
Mm.
Och det här var så intressant för att, som vi säkert ska prata om lite mer senare, när jag kom i kontakt med Ayurveda, så såg jag just att de här egenskaperna är just till den dosha som jag har, alltså pitta-elementet, eld-elementet.
Okej, så det var en slags igenkänning där?
Det var en bekräftelse på att så här är jag.
Ja, ja, det är väldigt intressant med ayurveda, måste jag säga. Och jag tänker du kan väl berätta lite mer om det här successivt. För att, men jag vill också nämna det här med amper. Jag tycker verkligen om det ordet. Och jag har faktiskt tittat i Saul och det betyder vass, skarp, bäsk. Nej, men det är ja, en amperkvinna. Jag vet inte om det används så mycket här i Sverige, men i Finland säger man att man, ja, du är amper.
Ja, ja, man är stark och kanske håller hårt på sin sak.
Lite jobbig kan man ju vara också, tror
lite
jag.
Lite jobbig kan man vara, lite obekväm.
Ja.
Absolut, absolut.
Men som du ser det så har det fört dig vidare och lett dig dit du vill komma, så att säga.
Ja, det har ju gjort att jag inte ger upp så lätt.
Nej, precis. Men jag tänker så här, i den här podden så har jag ju pratat en hel del om det inre sårade barnet som vi har.
Mm.
Och som också innebär att det ofta finns en övergivenhet inom oss som tar sig olika uttryck under vårt liv. Och ytterst handlar det ju om att vi skiljs från källan när vi föds. Men under vårt första samtal så blev det ju så tydligt att du aldrig känt dig övergiven. Och jag fick en upplevelse av att du aldrig tappat den här kontakten med källan eller med andra sidan. Och jag fick en upplevelse av att den energin alltid funnits där. Och att du skulle ha den för att klara dig så bra i livet. Apropå det här med att välja rätt föräldrar och få stöd och allt det här. Och sen använda det då för att hjälpa andra.
Precis, jag tycker det här stämmer jättebra. Jag känner mig buren av en styrka.
Jo, jag förstår det. Och jag var så förundrad att det finns människor som inte har eller har haft ett sårat barn inom sig. Och så tänkte jag, under vårt första samtal, kan det verkligen vara så? Det var de tankar jag hade då. Och sen kom ju svaret till mig sen, som jag ska berätta om här lite senare. Där jag verkligen blev övertygad om att du har rätt. Jag var ju tvungen att få någon egen bekräftelse innan jag trodde på dig. Nej, men du nämnde någonting om det här med tilliten, att du är vägledd och du har en tillit. Eller hur?
Ja, jag har en väldigt stark intuition som vägleder mig och som får mig att klicka ja på förfrågan om jag känner Ann-Kristin, till exempel.
Ja, det var superbra.
Eller som får mig att ta beslut att åka till Indien fast jag inte vet någonting om resan.
Ja, det är ju väldigt starkt egentligen. Det är väldigt anmärkningsvärt att man har det. Och alltså, särskilt utifrån det synliga handikapp som du har.
Mm. Jag tror också att människor som inte litar på sin intuition så går miste om rätt mycket. För när man litar på sin intuition så växer ju också intuitionen mer och mer.
Är det inte så att då blir man tryggare och tryggare när man märker att man, ja, att det fungerar att följa den?
Precis. Absolut.
Men jag tittar här på, om vi håller oss till ämnet lite där, att ascendenten berättar ju om din personlighet och du har den här viktiga punkten i fiskarna som är ett känslotecken och som är styrt av Neptunus som är en väldigt andlig planet. Jag nämnde ju att det är en av de planeter som styr ditt horoskop. Och det innebär ju att du känner in allt och är väldigt känslig för andra människors känslor och deras smärta. Och också att du lätt tar ansvar för andras känslor och kanske du avleder för att andra ska slippa känna det jobbiga. Så att du själv slipper känna det på något sätt. Är jag på rätt spår?
Du är på rätt spår och jag tror att när man har den här känsligheten så har man också väldigt lätt att utveckla ett känslomässigt medberoende med andra människor.
Mm.
Som man då, när man växer upp, får jobba bort lite. Mm. Det blir en belastning.
Pratar du utifrån en egen erfarenhet nu?
Ja, det gör jag. Absolut.
Ja. Du är ju väldigt medveten om detta och då är det ju naturligtvis mycket lättare att jobba med de här mönstren då, som inte är så konstruktiva förstås.
Jag tror att fler än vi tror är känslomässigt medberoende med sina nära och kära och de umgås med. Mm. Men väldigt få är medvetna om det, och så länge man inte är medveten om sitt beteende, då kan man ju inte heller jobba med sitt beteende.
Nej, men så är det ju. Steg ett är ju att bli medveten. Och jag kan väl berätta, när vi träffades så pratade vi en del om att klippa band. Och på det sättet synliggöra vilka mönster som dessa känslomässiga band har skapat i våra liv. Och när man börjar skicka ljus på de här banden så uppenbarar sig saker. Och då blir man ofta medveten om vad som håller en tillbaka och vad man är fast i för mönster. Och
ja, absolut. Och jag såg ju hur snabbt också saker och ting förändras när man skickar ljus på det här. Och man blir medveten om de här banden och hur mycket de har påverkat en. Vilken frihet det blir sen när man får släpp de här banden.
Verkligen, och jag tänker att jobba på det här sättet, det är så verkningsfullt om man är så öppen som du är. Att göra det här på det här sättet.
Mm. Det var väldigt, väldigt fin process, tycker jag.
Mm. Ja, det var det. Jag kan väl säga att det var faktiskt i det skedet när vi jobbade med de här banden som jag fick en så tydlig bekräftelse på att du alltid har haft kontakt med andra sidan och källan. Att den kontakten aldrig har brutits. Och naturligtvis så handlar det ju om att du har haft de föräldrar du har haft, de har stöttat dig. Men jag undrar om inte det framförallt handlar om att du har den här fantastiska kontakten med din andliga guide eller guider.
Det tror jag också, faktiskt.
Ja, jag kände att det här ögonblicket när det här kom till mig, så då var jag totalt nollställd. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
Ja, så jag hade ju inga tankar egentligen i den stunden om det var rätt eller fel, utan det bara kom.
Ja.
Överväldigade mig, och ibland så får man ju den här känslan av hur man genomsyras av en energi i hela systemet, så att säga.
Ja, man känner ju i kroppen när någonting är rätt också.
Jo, precis. Det var väl det jag gjorde. Nej, men jag ville bara inflika det här. Så det var jättefint det vi gjorde den stunden jag var hos dig. Men jag tänkte så, just den här öppenheten som jag så tydligt ser i ditt horoskop och som du upplevde tidigt i ditt liv. Kan du inte berätta lite om den?
Ja, jag har ju varit väldigt, som sagt, intuitiv hela livet. Och jag har haft saker och ting på känn innan de har hänt. Och det fina är ju att mina föräldrar har liksom kanske inte förstått alla gånger. Men de har inte heller bortförklarat det som jag har upplevt.
Nej.
Så att det stärker ju en också att man liksom får vara den man är.
Ja, alltså det här är verkligen A och K.
Ja, jag har också haft drömmar som jag då kanske inte i stunden har förstått. Men sen efter några dagar så har liksom svaren visat sig ganska tydligt vad drömmarna har handlat om.
Man kan väl kalla det budskap som du har fått.
Precis.
Då. Ja, vad fint. Men var det inte någon katt som du kände på dig skulle dö?
Det var en katt som jag hade när jag var liten, kanske 4-5 år. Som var bortsprungen någon dag. Och jag sa åt mamma att katten har blivit överkörd och att den är död. Men hon sa att nej, att det här, nu kommer den tillbaka, sa hon då. Men följande dag så hittade hon den död vid vägkanten. Då hade någon bilkört över min katt.
Jag kan ju tänka mig att du har haft många liknande upplevelser.
Jo, många sådana. Och vi pratade faktiskt häromdagen om det här, att jag har nog alltid varit lite där underlig, som vi säger i Finland.
Du menar att du har pratat med din mamma?
Ja, om det. Inte så det konstigt att man haft saker och ting på känn och,
ja. Men,
och drömmar och så.
Men vad säger din mamma? Har hon någon förmåga som du har, som liknar din, eller?
Inte vad hon har nämnt om, eller... Nej. Eller kanske medveten om.
Nej. Men det verkar som att hon har bara bekräftat dig kanske i det här.
Ja, och framförallt inte bortförklara saker och ting.
Nej, och det här är så extremt viktigt, känner jag, när man...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Har barn, för att vi vet ju att många är väldigt intuitiva, speciellt under de första åren i livet, och ser saker och känner saker och har en väldigt utvecklad intuition. Och det ser jag även när jag gör nyföddas eller småbarns horoskop, och jag har verkligen ett budskap till föräldrarna: låt dem säga vad de tycker och vad de ser, och lägg inte locket på deras förmågor.
Precis. Det här är ju inte alltid helt smärtfritt heller när man känner på sig saker och ting. Så att i den övre tonåren när jag har på känn lite jobbigare saker, så då bad jag om att inte känna så hemskt mycket mer. Då var det under några år som jag liksom inte hade tänkt inte på min intuition eller gav den speciellt mycket uppmärksamhet.
Mm.
Men sen igen så gick jag igenom någonting när jag var 20-årsåldern.
Mm.
Och då kände jag att nu är jag beredd att öppna upp igen.
Mm.
Och då kom jag ju starkt tillbaka.
Okej.
Okay. Ja. Det kan vara jobbigt ibland också.
Absolut. Jo, men det har jag ju förstått på andra människor också, som verkligen har värjt sig och bett om att inte behöva se eller känna.
Mm.
Och det har ju fungerat när man har bett om att slippa. Men det är klart, du har ju fått din gåva av någon anledning.
Precis.
Mm, ja, men du har, och naturligtvis så ska du som sagt använda dig av den. Men hur har den här gåvan, eller din öppenhet, vart har den lett dig rent yrkesmässigt?
Den har lett mig till att söka mig mera till andligheten. Och som sagt, att få mera kunskap om vad kroppen berättar till oss, till exempel.
Mm.
Att lyssna på min kropp. Lära andra att lyssna på sin kropp. Jag har intresserat mig för chakrasystemet och healing framför allt. Och också då ayurveda, som kom ungefär 21 år sedan.
Mm. Allt det är så intressant, och du lärde ju dig... Ja, det, kan du inte berätta om vad du lärde dig sen du slutade jobba i dina föräldrars firma?
Jag jobbade då i mina föräldrars firma i 5 år efter skolan. Och sen då så gick jag över till färganalysen som jag jobbade med i 10 år.
Mm.
Och genom den kom jag i kontakt med intresse för färgerna och deras påverkan på kroppen. Och sen så utbildade jag mig inom feng shui, energiinredning. Sen under en resa till Indien, då kom jag i kontakt med ayurveda för första gången.
Mm. Kan du inte berätta om hur du hamnade just inom ayurveda? Det var väl synkroniciteten där också? Som...
Det var synkroniciteten och intuition och hela balletten.
Ja.
Det var min en väninna som ringde från, på julen 99 så ringde hon åt mig från London. Och berättade att hon ska åka till Indien på våren.
Mm.
Och jag hörde mig själv säga, jag kommer med.
Mm.
Jag hade aldrig tänkt en tanke på att åka till Indien innan.
Nej.
Aldrig.
Vad konstigt.
Mm. Och jag sa att jag kommer med, och jag kände att hela min kropp gav respons på att yes.
Ja. Häftigt.
Och sen i mars då, 3 månader senare, så då åkte vi till Indien, några vänner. Och då kom jag i kontakt med ayurveda på ett ayurveda-center där.
Mm.
Och fick lära mig då vilken som var min dominerande dosha. Alltså pitta-elementet, alltså eldelementet.
Ja, just det.
då, så fort jag kom hem så anmälde jag mig till en kurs i Ayurveda som fanns i Markaryd vid Ayurveda-skolan där. Så då på sommaren så reste vi dit och jag hade då glömt att berätta en liten detalj. Så att när vi kom fram så var kurslokalen tredje våningen och ingen hiss.
Så du hade ju aldrig berättat att du satt i rullstol?
Nej, jag hade glömt bort den lilla detaljen.
Ja, den
eftersom
lilla.
Eftersom jag inte tänker på det så ofta.
Nej, men du har ju verkligen identifierat dig som Britt-Marie utan begränsningar.
Ja, men det fixade sig så att jag kunde gå utbildningen där.
Ja.
Det var som att hitta hem, för att i Ayurveda fanns ju både energiinredning, healing, kosten, sinnet, andligheten. Allting finns inkapslat i Ayurveda.
Så intressant alltså. Jag har ju läst lite om det. Så då började du jobba med den här metoden då i din verksamhet?
Ja, då utbildade jag mig också i olika massagemetoder och då också hälsovägledningsgrejen. Så sen 2001 så har jag jobbat med Ayurveda.
Men kan man säga att det är ett helande på många olika nivåer inom Ayurveda?
Precis, ja.
Ja.
Det handlar inte bara om mat och sånt och vad vi ska äta och så.
Nej, utan även känslor.
Mycket mer.
Ja. Nej, men för du hade ju innan det lärt dig Reiki healing, eller hur? Och även gått alla steg där i den.
Jag började min utbildning inom Reiki 1996.
Jaha, var det så tidigt?
Och blev klar Reiki Master 99. Och jobbar fortsättningsvis med Reiki och healingen.
Jag antar att du har en del kunder som kommer för just healingen.
Ja, jag har både kunder och sen har jag också kurser. Jag håller kurser både i Finland och i Sverige.
Oj, du. Ja, det är fantastiskt egentligen vad du gör. Men jag tänker så här, vad är det som... För jag antar ju att det ger dig väldigt mycket detta med alla de metoder du kan. Men vad händer i dig när du märker att människors helande processer startar?
Jag blir ju jättelycklig när jag ser att insikterna faller på plats hos mina klienter. I Ayurveda när de får bekräftat att du är en vata-person eller du är en pitta eller du är en kapha. Därför beter du dig och reagerar på det här sättet. Att det är inget fel på dig, utan det finns förklaringar för varför du reagerar som du gör. Precis som i astrologin också.
Ja, just det. Ja, men jag förstår.
Så jag blir så glad när jag ser att liksom de får den bekräftelsen.
Ja, men jag tänker med själva healingen och reiken då, för där kan jag anta att du kan se resultat.
Absolut, där ser jag ofta om resultat med, och jag vägleds ju också under behandlingarna och kanske ser bilder och får till med olika saker som jag kan berätta åt min klient efteråt som hjälper den vidare i sin process.
Men precis.
Och det här ger ju mig otroligt mycket glädje och tacksamhet.
Ja, du fullföljer ju verkligen ditt livsuppdrag.
Ja, det känns som att jag är på rätt väg.
Ja, men absolut. Och jag är ju övertygad om att det stoppar ju inte här, utan när man har MC-punkten i skyttens tecken som du har så strävar man ju ständigt vidare. Alltså det är klart du ska vara nöjd med allt du gör, men sen finns det, men det skulle nog vara intressant. Och det skulle jag vilja lära mig. Så tolkar jag ditt horoskop i alla fall.
Ja, jag har en stor nyfikenhet på vad som finns bakom hörnet.
Ja. Ja, men det är väl fantastiskt?
Ja.
Spännande.
Jättebra, för jag tror att vi lever och när vi får lära oss nya saker.
Ja, men absolut. Och när jag tittar på ditt horoskop så räknar jag ut hur många poäng du har i det som kallas för kvaliteter. Jag behöver inte gå så djupt in i det nu, men du var övervägande så hade du dina planetpoäng i rörliga tecken. Och vet du vad det innebär?
Nej, det får du gärna berätta.
Nej, men alltså att du, ja, det säger ju, själva ordet säger ju vad det handlar om, rörlighet. Att du är inte fast i någon folla direkt, utan du ser möjligheter överallt och du följer gärna med. Jag tycker det var ett typexempel det här med när din väninna frågade om du skulle följa med till Indien, att du bara, ja. Nej, men alltså att du inte, vill säga, har du mycket fasta tecken, då ska du, jag måste fundera, har jag råd, passar det nu tidsmässigt, vad kan jag få ut av det? Nej, du bara hoppar på.
Jag hoppar på tåget.
Ja, nej, det var bara ett sidospår, men det var väldigt intressant att se hur det stämmer. Ja. Men Britt-Marie, vad har dina föräldrar sagt om healingen? För du började ju ganska tidigt med den.
Ja, de blev kanske lite förvånade när jag började med någonting sånt. De har inte liksom sagt någonting emot, men de har varit lite försiktiga. Min pappa hade en gång ont i ryggen. Och då ville den här smärtan inte släpp, så att jag frågade om jag får ge honom lite reiki på ryggen.
Mm.
Han svarade inte, men jag tog det som ett ja, för han sa inte nej i alla fall.
Nej, okej.
Okay. Så jag la mina händer på ryggen och jag kände liksom hur han slappnade av för varje sekund. Sen svängde han sig om och tittade på mig och så sa han, vad håller du på med?
Vad?
Men jag sa ingenting. Nej. Jag sa ingenting.
Nej.
Sen gick han bort då. Och gjorde någonting annat, för han var ju okej då.
Ja, okej. Han var okej. Ja.
Mm. Men sen nästa dag så fick jag 2 stycken samtal av äldre män, alltså i pappas ålder, som ville boka tid till reiki healing. Ja. Ja, så jag förstod ju då att han hade berättat vidare vad jag gör. Det var en bekräftelse.
Ja, verkligen. Och kanske ett uppvaknande där han insåg vilka förmågor hans dotter har.
Ja, och mamma har ju också tagit emot reiki och tycker om det.
Ja, vem gör inte det? Men jag tänker också på att det var ju ganska länge sedan som du började med det här. Det måste ju ha varit, vad sa du, 90, på 90-talet?
96.
Ja, det var ju relativt tidigt. Det var väl i den vevan som jag också började mer medvetet med healingen. Och då var man ju tidigt ute.
Ja.
Och det var ju lite suspekt och... Även om det är ju en urgammal metod, men i vår nya tid var det nog lite suspekt på den tiden. Och vad är det för konstigheter?
Mm. Men ändå så måste jag säga att trots att jag började så tidigt i det här området som är lite konservativt,
ja.
Om man säger så har jag aldrig fått någonting negativt emot mig för att jag håller på med healingen.
Nej.
Och jag tror... Det beror på att jag inte har tvivlat själv på vad jag håller på med.
Nej.
Så ingen har behövt ifrågasätta.
Nej, och sen är det ju faktiskt resultatet som räknas.
Det är resultatet som räknas.
Ja, men jag tror att du har en väldigt positiv, ett positivt rykte i trakten där du bor.
Ja, jag hoppas det.
Förutom,
jag tror det också.
Förutom att du är lite amper.
Ja, precis.
men jag kan ju tänka mig, apropå det här med att vara amper, att du säger att det kanske är lite konservativt där i Österbotten, men om man tänker sig då en kvinna som sitter i rullstol, som har bor i ett eget hus och kör bil och allt det här, visst krävs det lite amperhet?
Absolut,
ja.
Det.
Och
lite framåtanda.
Och den kraften har du ju verkligen i dig. Och,
ja.
Och allt med tilliten och den här styrkan att allt ordnar sig. Det har du verkligen i dina gener och i din själ. Ja, på alla sätt och vis.
Precis.
Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag skrattar för att jag blir så glad.
Men Britt-Marie, ja, det är så roligt att jag har fått träffa dig.
Ja, men det är så roligt att ha träffat dig också.
Ja.
Det är så intressant när du gjorde mitt horoskop om det. Alltså jag blev helt fascinerad.
Och det var ju bara en bråkdel av allt som man kan göra med ett horoskop. Som det, är så, det finns så många olika sätt att använda en astrologisk karta. Men om vi går vidare lite här, Britt-Marie, så tänker jag på... Alltså du har mycket kunskap, du har mycket erfarenhet, du har sett många olika slags människor. Vad finns det du skulle vilja förmedla för budskap till lyssnarna nu när du har möjlighet?
Nu när jag har möjlighet så skulle jag vilja säga att lita på din inre kraft och din intuition. Och sök inte bekräftelse utanför dig själv utan hitt bekräftelsen inom dig.
Det är väldigt, väldigt viktiga ord du kommer med.
Och, ja, och lit på din intuition och följ din intuition.
Det är inte så lätt alla gånger för alla människor.
Nej, men det går att öva upp.
Ja, och, men sen alltså, om man följer sin intuition så kan det ju innebära vissa förändringar i ens liv. Och relationer kan ta slut och... Ja, man kanske byter jobb, man gör stora förändringar som även påverkar andra.
Kanske inte så lätt, men kanske värt mödan i alla fall.
Ja, för vi är ju här av någon anledning. Och det är ju så lätt att man begränsar sig. Att man, precis som vi har pratat här nu i det här avsnittet, att vi låter begränsningarna styra oss eller rädslorna styra oss. Mm. Så vidare. Men jag tänker på, vi lever ju en speciell tid nu, det kan vi väl alla hålla med om. Och det är svårt att förstå allt som händer och vad det är för mening med allt. Men sen tror jag att det är en mening med allt som händer. Och att vi får verkligen ha tillit till att det blir bättre. Allt blir bättre så småningom. Men, och det viktigt att vi inte låter rädslorna styra oss för mycket. Och det finns så mycket domedagsprofetior som inte gör någon nytta alls, tycker jag.
Precis.
Ja, utan det handlar verkligen om att, som man säger, hålla sin frekvens. Att vara i det som ger en glädje och det som gör en lycklig och så vidare, så gott det går.
Ja, och att man liksom håller sig med människor som har också samma frekvens eller högre frekvens än man själv.
Mm, absolut.
Det... Att man liksom lär sig särskilja på
verkligen
frekvenser av energi.
Mm, för annars drar man ju ner varann, verkligen.
Ja, dras man ner i någonting.
Men jag tänker så här, kan vi höja vår frekvens ifall vi jobbar med det som är obearbetat inom oss och det vi behöver förändra? Eller det var väl kanske en ledande fråga som jag ställde.
Jag tror att vi behöver liksom bearbeta våra sår som vi har inom oss.
Mm.
Eller trauman eller vad än vi har.
Mm.
För att som höjer vår inre frekvens.
Mm.
Jag tror inte heller att det hjälper att lägga locket på.
Nej, det är ju verkligen.
Och ibland behöver vi då också den hjälpen utifrån.
Mm. Absolut.
Som kan hjälpa oss att se de här mönstren.
Mm. Nej, men du har helt rätt i det. Och jag märker ju att många vill ju inte se sina sår, för det är ju jobbigt, men det blir ju aldrig jobbigare än det var när det hände, så att säga. Så att, att komma i kontakt med sina sår och belysa dem och sen bearbeta och sen släppa dem, det är ju så jag tror att vi i längden kan må bra. Och det, vi har ju alla ett jobb att göra med oss själva.
Precis. Och jag tror att vi har också en sån där inre referens att när vi kan prata om det vi har varit med om utan att gråta, då har våra sår läkts.
Mm. Ja, då har vi gråtit klart, så att säga.
Precis.
Mm. Men hur känner du igen människor som har ett sårat barn inom sig?
De som har det så söker ju bekräftelse. Mm. Och uppmärksamhet. De tar ofta saker och ting personligt. Och blir också då medberoende. Så det här är ju någonting som man får jobba med.
Och kanske går igång väldigt lätt om man får kritik. Och istället för, som du säger, att skilja på sak och person och så
precis,
vidare.
Man tar allting personligt då.
Ja. Det är ju väldigt bra att vara medveten om vad alla känslomässiga reaktioner som vi möter inom oss genom andra människors sätt att vara och ja, deras agerande. Och det som triggar igång oss i vårt inre visar ju på aspekter som behöver läkas och som kanske
precis
vibrerar i lägre frekvenser om vi ska prata om det. Och så att det är ju väldigt tacksamt att ha den här möjligheten när man har människor runt omkring sig egentligen.
Ja, vi behöver ju spegla oss i varandra också.
Ja, och det här är ju egentligen är det här är så självklart, men ibland glömmer man ju det här.
Mm.
Och så kommer man ju på, men det här handlar ju faktiskt om mig, varför jag går igång här. Det handlar ju om mig. Och och det var jag har lärt mig, det jag har fått intutad som liten och vad det nu än handlar om, moral eller att man dömer någon och så vidare. Det finns väldigt mycket man kan göra. Och ja, men Britt-Marie, jag vill gärna att du berättar om den här tavlan som du så fint har målat till mig och som jag gärna vill använda som avsnittsomslag. Nu när
det får du jättegärna göra.
Ja, ja, för att du har ju verkligen en förmåga som verkligen syns i den här tavlan. Det håller du väl med om?
Ja, det här, jag har ju lyssnat på dina poddar innan.
Mm.
Innan du kontaktade mig.
Okej.
Okay. Och jag såg ju hur viktigt och hur du brinner för det här med det inre barnet.
Ja.
Det var då som jag bestämde att den här tavlan, den ska jag måla till dig. Så att du stärks i din passion och din, liksom, det som du brinner för.
Åh, jag blir så överväldigad. Jag blev ju det när du gav mig den. Den har en hedersplats faktiskt här nu i min inspelningsstudio till lika vardagsrum. Så den kommer att titta på mig nu när jag pratar med människor och nu spelar vi in på länk, men det har ju ingen betydelse, den är med mig.
Så jag ska hoppas det ger dig inspiration.
Ja, verkligen. Ja, men hela du har ju gett mig inspiration och det finns ju mycket mer vi kan prata om. Är det något som du känner att vi har missat?
Nej, jag tycker att vi har haft en jättetrevlig timme här tillsammans.
Ja.
Så jag uppskattar verkligen den här tiden och vårt möte.
Jag blir så glad och jag håller fullständigt med dig. Och vi är nästan så att jag inte vill avsluta nu.
Men vi kan ju återkomma och prata om någonting.
Ja, det kan vi göra. För det kommer ju hända så mycket mer saker här nu. Och, ja, vem
vi
vet.
Vi kan ju prata om energiinredning och vi kan prata om ayurveda.
Absolut. Nej, men jag tycker ju, alltså apropå Feng Shui, det har ju jag varit så intresserad av och anlitat konsulter flertalet gånger. Och även färganalys tycker jag är väldigt intressant också.
Och just det här med Feng Shui, så när man vill ha en förändring i livet, då kan man göra små förändringar här hemma också så man får igång energierna.
Mm.
För man känner sig lite stagnerad och låst.
Ja, men det här är ju så intressant. Känner du dig inspirerad att göra ett sånt avsnitt här framöver?
Absolut. Ja. Jag brinner ju för det här.
Ja, nej, men nu blir jag så inspirerad också. Nej, men det tror jag skulle bli väldigt uppskattat.
Vad roligt.
Men du, snälla rara Britt-Marie, jag tackar dig från djupet av mitt hjärta.
Tusen tack, Ann-Kristina. Det var en ära att få vara med i din podd.
Ja, tack. Detsamma för att du säger det. Tack för idag och tack alla lyssnare.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.